Känner ni till aposteln Johannes?
Do you know the apostle John?
Ja, en del av er.
Some of you.
Lärjungen Johannes var en av Jesu 12 närmaste lärjungar.
The disciple John was one of Jesus' 12 disciples.
Han är författaren till Johannes evangeliet.
He's the author of the Gospel of John.
Han är författaren till 3 brev i Nya testamentet.
And he's also the author of 3 letters in the New Testament.
Han var en av dem som levde väldigt nära Jesus.
And he was one of those that lived very closely to Jesus.
Han kände Jesus personligen.
He knew Jesus personally.
Spenderade jättemycket tid med Jesus.
He spent a lot of time with Jesus.
Han var faktiskt också den enda av de 12 lärjungarna som inte blev martyr.
He was also the only disciple that wasn't a martyr.
Han blev väldigt gammal och dog en naturlig död.
So he became very old and he died a natural death.
Johannes första brev
and his first letter
är skrivet runt 85-90 efter Kristus.
Is written about 85-90 years after Christ.
Han var alltså väldigt väldigt gammal när han skrev det här brevet.
So he was really old when he wrote this letter.
Och det här är alltså en person som har sett Gud göra fantastiska saker.
So this is a person that has seen God do amazing things.
Han har varit en nära vän till Jesus.
He had been a close friend of Jesus.
Han har sett Gud verka i den tidiga kyrkan.
He had seen God work in the early church.
Vad är det som uppfyller hans hjärta och hans tankar i ålderdomen?
So what fills his heart and his thoughts at old age?
Vad var så viktigt för honom att få säga i det här brevet?
What was so important for him to say in those letters?
Efter så många år av att ha känna Jesus och känna Gud,
after many years of knowing Jesus and knowing God,
så är det en sak som lyser igenom i det här brevet.
There's one thing that shines through in these letters.
En sak som han så gärna vill prata om.
One thing that he wants to talk about so much.
Kärlek.
Love.
Love. Ni var väldigt duktiga på den här leken innan.
You were quite good at this game earlier.
Johannes kallas ibland för kärlekens apostel.
John is sometimes called the apostle of love.
På grund av hur kärleken genomsyrar särskilt första Johannes brev.
Because of the way that love is so prevalent in first John.
Och i Johannes evangeliet som han har skrivit.
And in first John that he has written.
The gospel.
Sorry, the gospel of John.
Så kallar Johannes sig själv för lärjungen som Jesus älskade.
John calls himself the disciple that Jesus loved.
Det var så han såg på sin identitet.
That's how he saw his identity.
Att han var älskad av Jesus.
That he was loved by Jesus. So let's look in 1 John to see what are the things that he thought was important, so important about love.
Så låt oss se i första Johannes brev vilka saker var det som han tyckte var så viktigt med kärlek.
So in 1 John 4 we read.
I första Johannes 4 kan vi läsa.
Dear friends, let us love one another, because for love comes from God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is love, not that we loved God, but that he loved us. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and his love is made complete in us. We love because he loved us first.
Vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss.
So what can we learn from these verses that we just read?
Så vad kan vi lära oss från de här verserna som vi precis läste?
The first thing is that love comes from God.
Det första är att kärlek kommer från Gud.
It starts from God.
Det börjar hos Gud.
Which means that it's unconditional.
Vilket betyder att den är ovillkorlig.
There's nothing that we can do, say or achieve to make God love us more or less.
Det finns inget vi kan göra eller säga eller åstadkomma som kan få Guds kärlek att bli större eller mindre.
God is love.
Gud är kärlek.
Which means that it's a part of his character.
Det betyder att det är en del av hans karaktär.
And that means that everything that God does flows out of love.
Och det innebär att allt som Gud gör flödar ur kärlek.
His actions, his thoughts, his emotions.
Hans handlingar, hans tankar, hans känslor.
Are permeated by love.
Är genomsyrade av kärlek.
And because it's his character, love is a big part of who God is.
Och på grund av att hans karaktär, att kärlek är en så stor del av vem Gud är.
God desires to love.
Så längtar Gud efter att älska.
And be loved.
Och att bli älskad.
And I know we've heard many times that we're created in the image of God.
Och vi har hört många gånger att vi skapade till Guds avbild.
But it's important to understand that that means that we also desire to love and be loved.
Och det är viktigt att vi förstår att det betyder att vi också längtar efter att älska och bli älskade.
Because it's also part of our character.
För det är också en del av vår natur.
So today we're going to be talking about three things.
Så idag vill vi prata om tre saker.
Loving God.
Att älska Gud.
Loving each other.
Älska varandra.
And loving the world.
Och att älska världen.
So let's start with loving God.
Så vi börjar med att älska Gud.
So we can read in Matthew 22.
Vi kan läsa i Matteus 22.
We see Jesus and he's gathered with a bunch of people around him.
Vi ser Jesus och han har massa människor runt omkring sig.
And these people were described as being experts in the law.
Och de här personerna beskrevs som att de var experter i lagen.
That means that they knew everything there was to know about the law.
Det vill säga allt som man kunde veta om Guds lag.
And they asked Jesus as they were sitting and talking.
Och de satt och pratade och så frågade de Jesus.
Lord, what is the greatest commandment?
Herre, vad är det största budet?
In other words, out of everything that you've commanded us to do.
Med andra ord, allt som du har befallt oss att göra.
What is the absolute most important thing for us to take with us?
Vad är det allra viktigaste för oss att liksom få med oss?
And Jesus said.
Och Jesus sa.
Love the Lord with all your heart and all your soul and all your mind.
Älska Gud med hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd.
And the second is.
Och det andra är.
Love your neighbor as you love yourself.
Älska din nästa som du älskar dig själv.
So the most important thing that God has commanded us to do.
Så det allra viktigaste Gud har befallt oss att göra.
Is a commandment of love.
Det är ett kärlekens bud.
Loving him.
Att älska honom.
Loving ourselves.
Att älska oss själva.
And loving those around us.
Och älska dem runt omkring oss.
And I'm going to say something a little bit bold now.
Och jag skulle vilja säga något väldigt frimodigt.
But bear with me.
Men håll i er.
Knowing all the rules and all the laws that's in the Bible.
Att känna till alla lagar och alla regler som finns i Bibeln.
Is less important.
Är mindre viktigt.
Than loving.
Än att älska.
Loving God.
Att älska Gud.
Ourselves.
Oss själva.
And others around us.
Och andra runt omkring oss.
And when I say that, it doesn't mean that we can do whatever we want.
Och när jag säger det här så betyder ju inte det att vi får göra precis vad vi vill.
It doesn't mean that we can do what feels good.
Eller bara göra det som känns bra.
But it just means that everything that the rules or the laws are built on.
Men det betyder att det som alla lagar och regler bygger på.
It's built on love.
Det bygger på kärlek.
And it's because it's a part of God's character.
Och det är på grund av att det är en del av Guds karaktär och natur.
And I think sometimes we seem to forget that a little bit.
Och jag tror att ibland så glömmer vi bort det.
And it even says in John 14:15.
Och det står till och med i Johannes 14:15.
If you love me, you will obey my commands.
Om ni älskar mig så kommer ni följa mina bud.
So obedience to the law flows out of our love for God.
Så vår lydnad till Bibeln flödar ur vår kärlek till Gud. Varför älskar vi Gud?
So why do we love God?
Det är inte på grund av vad vi själva kan få ut från det.
It's not just because of what we can get out of it.
Vad vi känner att Gud kanske kan ge till oss.
Or what God maybe can give to us.
Vi älskar honom för att vi vill älska honom.
We love him because we want to love him.
För att han är vår far.
Because he's our father.
För att han har älskat oss först.
Because he has loved us first.
Och att älska, som Jessica sa, att älska och vilja bli älskad ligger också i vår natur.
And as it was said, to love and to want to be loved is also in our nature.
Och det ligger i Guds natur.
And it's in God's nature.
Gud längtar efter att bli älskad.
God longs to be loved.
Av dig.
By you.
Det betyder någonting för Gud när du älskar honom.
It means something to God when you love him.
Det berör hans hjärta.
It touches his heart.
Det gör honom glad.
It makes him happy.
Vi kan läsa i Lukas 7.
We can read in Luke 7.
Om när Jesus var hemma hos en man som heter Simon.
When Jesus was at a man called Simon's house.
När Simon var en sån här som kunde lagen väldigt bra.
And Simon was one of those that knew the law very well.
Och det fanns en kvinna i den här staden.
And there was a woman in the city.
Som kallades för synderska.
That was called a sinner.
Vi vet inte vad hon hade gjort.
We don't know what she did.
Men vi vet att alla människorna betraktade henne som lite sämre.
But we know that everyone else saw her as a little bit worse than they were.
På grund av vad hon hade gjort.
Because of what she had done.
När hon hör att Jesus är hemma hos Simon.
When she hears that Jesus is at Simon's house.
Då går hon dit.
She goes there.
Och hon sätter sig vid Jesu fötter.
And she sits at the feet of Jesus.
Och gråter.
And she's crying.
Och så tvättar hon Jesu fötter med sina tårar.
And she washes Jesus' feet with her tears.
Och hon torkar av dem med sitt hår.
And she dries his feet with her hair.
Och hon smörjer fötterna med balsam.
And she anoints his feet with oil.
Och den här Simon.
And Simon.
Han tycker att Jesus borde ju förstå vad det här är för kvinna.
He thinks that Jesus should understand what kind of woman this is.
Om han var en riktigt rättfärdig man, då skulle inte han låta henne röra vid honom.
If he was a really righteous man, he wouldn't let her touch him.
Men då tillrättavisar Jesus Simon.
But then Jesus corrects Simon.
Och han säger i vers 44 och framåt.
And he says in verse 44 forward.
Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Kan vi få den på skärmen? Finns inte på skärmen?
You see this woman. I've come in your house and you didn't give me water for my feet. But she was... But she has wet my feet with her tears and dried them with her hair.
Du gav mig ingen välkomstkyss.
You didn't give me a welcome kiss.
Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit.
But she has kissed my feet the entire time since I've come here.
Du smorde inte mitt huvud med olja.
You didn't anoint my head with oil.
Men hon har smort mina fötter med balsam.
But she has anointed my feet with oil.
Och därför säger jag dig.
And that's why I say to you.
Hon har fått förlåtelse för sina många synder.
She has been forgiven for many sins.
Till hon har visat stor kärlek.
Because she has shown great love.
Den som har fått lite förlåtet visar liten kärlek.
The one.
Den som får lite förlåtet.
The one that has been forgiven a little.
Visar lite kärlek.
Shows a little love.
Och vad som är bra att veta om är att i den här kulturen.
What's good to know is that in this culture.
Så hade man ju inte såna här skor.
You didn't have these kind of shoes.
Utan man hade sandaler.
You had sandals.
Och det var dammigt.
And it was dusty.
Fötterna blev väldigt smutsiga.
And your feet got really dirty.
Fötterna betraktades som väldigt smutsigt.
So the feet was considered to be very dirty.
Så det var till och med så att om du kom hem till någon,
and it was even so that when you came to someone's house,
så behövde inte ens husslavarna, skulle behöva tvätta gästernas fötter.
Not even the slaves were to wash the guests' feet.
Så smutsigt var det.
That's how dirty it was.
Du fick tvätta dina egna fötter.
You wash your own feet.
Så vad den här kvinnan gjorde,
so what this woman did,
var ett uttryck för hennes kärlek till Jesus.
Was an expression of her love to Jesus.
Hon gjorde det som ingen annan ville göra.
She did what no one else wanted to do.
Det här var en väldigt, väldigt intim handling.
It was a very intimate action.
Där hon gav från sitt hjärta.
Where she gave from her heart.
Med sina tårar.
With her tears.
Sina händer.
With her hands.
Och Jesus säger, hon har visat stor kärlek.
And Jesus says that she has shown great love.
Han ser det här som en kärlekshandling.
He sees this as an action of love.
Och Jesus tar emot den.
And Jesus receives that.
Han tar emot hennes kärlek.
He receives her love. So, let's talk about loving each other.
Låt oss prata lite om det här med att älska varandra.
And what does it mean to love?
Vad betyder det att älska?
And sometimes it's easy to think that the opposite of love is hate.
Ibland är det lätt att tänka att motsatsen till kärlek är hat.
But it's not hate.
Men det är inte hat.
It's selfishness.
Utan det är själviskhet.
Because to love means seeing others.
För att älska betyder att se andra.
And being self-sacrificial.
Och att vara självuppoffrande.
It means seeing the needs of those that are in front of you.
Att se behoven hos dem som du ser framför dig.
And putting all, everything that you may need aside for that person.
Och lägga åt sidan allt som kanske du behöver för den personens skull.
And the thing with love is that it can't be a strategy.
Kärlek kan aldrig vara en strategi.
We can't love someone because of what we might get in return.
Vi kan inte älska människor på grund av vad vi kan få tillbaka.
Because as soon as we start thinking that way,
för så fort vi börjar tänka på det sättet,
it's not love anymore.
Då är det inte kärlek längre.
So we can only truly love people if we put ourselves aside.
Så vi kan bara älska människor i sanning om vi lägger oss själva åt sidan.
And put other people first.
Och sätter andra människor först.
And I'm not just talking about romantic relationships.
Och det gäller inte bara romantiska relationer.
All relationships.
Det gäller alla relationer. Någonting som jag personligen har märkt i mitt liv,
something that I've noticed in my own life,
är att jag kan vara väldigt försiktig med att liksom visa respekt och kärlek för människor.
I can be very careful in showing respect and love to people.
Men sen jag är med dem som är mig närmast i min familj,
but then when I'm with those that I'm closest to in my family,
så har jag märkt att jag lätt släpper på min standard.
I can easily let go of my standards.
Och så tillåter jag mig att säga saker och göra saker som jag kanske inte skulle göra mot andra människor.
And then I allow myself to say things that I wouldn't usually do or say with other people.
Och vi är ju trygga i vår familj.
And we're safe in our family.
Och vi kanske släpper ganska lätt på våra filter som vi har.
And we maybe let go of this filter that we might have.
Och så kallar vi det att ja, men jag kan vara mig själv till 100%.
And then we call it of I'm just being 100% myself.
Men jag känner, ska det verkligen vara så här?
But I'm like, should it really be that way?
Borde inte vi visa störst kärlek och respekt mot dem som vi älskar mest?
Shouldn't we show the most love and respect to those that are closest?
Och det kanske är så att våra närmaste alltid kommer få se våra sämsta sidor.
And maybe it is that our closest or maybe see our bad sides.
Men jag tror att vi kanske tar för givet vår familj.
But I think we sometimes take our family for granted.
Vi tar deras kärlek för givet.
We take their love for granted.
Och vi glömmer hur viktigt det är att ge dem kärlek också.
And we forget how important it is to give them love as well.
Och vi här är ju bröder och systrar i Guds familj.
And we are brothers and sisters in God's family.
Det här gäller också oss.
And this is also applicable to us.
De som vi älskar mest är också de som vi sårar allra djupast.
Those that we love the most are also those that we sometimes hurt the deepest.
Och därför behöver vi visa väldigt mycket nåd gentemot varandra.
And that's why we need to show a lot of grace towards each other.
Det står i första Petrus brev.
It says in 1 Peter
kapitel 4 vers 8.
4:8.
Framför allt ska ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.
Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins.
Därför behövs kärleken i en familj.
That's why love is needed in a family.
Och det är därför kärleken kan göra sån stor skillnad i en församling som vår.
And that's why love can make such a big difference in a church like ours. And I've reflected a little bit on church.
Jag har funderat lite kring det här med församlingen.
And sometimes I've noticed that the things we think about when we think about church is.
Och jag har insett att det vi tänker när vi tänker på kyrkan
is ministry,
är att vara i tjänst,
and the gifts of the spirit,
och andens gåvor.
And sometimes I can even catch myself in meeting someone and saying hi, how are you?
Och ibland kan jag märka mig själv att jag träffar någon och säger hej, hur är läget?
What do you do in church?
Vad gör du för någonting i kyrkan?
What ministry are you involved in?
Vilken verksamhet är du med i?
What gifts are you using?
Vilka gåvor använder du?
And yeah, so we look at people for what they do.
Och så ser vi på människor utifrån vad de gör.
And not for who they are.
Och inte utifrån vilka de är.
And maybe it's just me. I don't know about you.
Det kanske bara jag som tänker så. Jag vet inte hur det är med dig.
Another thing that I've noticed is that we also have some sort of spirituality ranking.
Och något annat jag märkte är att vi har liksom någon slags andlighetsmätare.
That some things in ministry are more spiritual than others.
Att vissa saker i liksom tjänst är mer andligt än annat.
And some gifts of the spirit are more spiritual than others.
Och vissa gåvor är mer andliga än andra.
And I don't know what your answer would be, but if I asked you this question.
Jag vet inte vad ditt svar skulle vara, men om jag skulle ställa den här frågan till dig.
If you could choose between the gift of prophecy.
Om du kunde välja mellan profetians gåva,
faith,
tro,
speaking in tongues,
tala i tungor,
or love,
eller kärlek,
what would you choose?
Vad skulle du välja?
Let's see what Paul says in 1 Corinthians 13 verse 2.
Låt oss se vad Paulus säger om detta i 1 Korintherbrevet 13 vers 2.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but I don't have love, I am nothing.
Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting.
And please don't get me wrong.
Och förstå mig rätt nu.
It's not wrong to be involved in ministry.
Det är inte fel att vara att tjäna i församlingen.
And it's not wrong to exercise the gifts of the spirit.
Och det är inte fel att använda andens gåvor.
But sometimes we can be so ministry focused.
Men ibland kan vi vara så fokuserade på verksamhet.
We forget to be relational focused.
Och vi glömmer bort att vara fokuserade på relationer.
We forget to build relationships with people for who they are.
Och vi glömmer att bygga relationer med människor på grund av vilka de är.
And not because of what they do.
Och inte på grund av vad de gör för någonting.
And I think we need to remember that ministry is a fruit of loving God.
Vi måste komma ihåg att andlig tjänst är en frukt av att vi älskar Gud.
We're in ministry because of our relationship with God.
Vi tjänar i kyrkan på grund av vår relation med Gud.
It's an expression of our love and adoration to God.
Det är ett uttryck för vår kärlek till Gud.
So let's remind ourselves to see people for who they are and not what they do in church.
Så låt oss bli påminna om att se människor för vilka de är och inte på grund av vad de gör i kyrkan.
Or elsewhere for that matter.
Eller vad andra anledningar. Ja. Yeah. Det här med att älska världen.
Loving the world.
Vet ni vilken som är den mest kända bibelversen i hela Bibeln?
Do you know the most well-known Bible verse?
Eller den mest använda.
Or the most used.
Johannes 3:16, säger Gunilla.
John 3:16.
Har vi några andra bud?
Any other offers?
Ja, nej, men det var den jag tänkte på.
What is that one I was thinking about?
Johannes 3:16 kallas ibland för lilla Bibeln.
John 3:16 is sometimes called the little Bible.
För att den sammanfattar Bibelns budskap.
Because it summarizes the message of the Bible.
Och den börjar så här.
And it starts like this.
Ty så älskade Gud världen.
For God so loved the world.
Gud älskar världen.
God loves the world.
Gud älskar världen.
God loves the world.
Och vi behöver älska världen.
And we need to love the world.
Vi behöver älska världen med Guds kärlek.
We need to love the world with the love of God.
Vi ska gå till Johannes 13 och vers 35.
Let's go to John 13, 35.
Jesus säger det här till sina lärjungar.
Jesus says this to his disciples.
Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar.
By this everyone will know that you are my disciples if you love one another.
Notera nu.
Take note.
Det står inte de ska veta att ni är mina lärjungar när ni älskar dem.
It doesn't say they will know that you are my disciples when you love them.
Utan när ni älskar varandra.
But when you love each other.
Vår kärlek till varandra.
The love we have with each other.
Har en missionell funktion.
Also has a missional function.
Den här världen ska se vem Gud är.
This world will see who God is.
På grund av kärleken som vi har för varandra.
Because of the love that we have for each other.
Och vår kärlek är ett vittnesbörd för världen.
And our love is a testimony for the world.
Och återigen så är det ibland lättare att älska dem som vi inte känner.
And again, sometimes it's easier to love those that we don't know.
Än att älska vår familj.
Than loving our family.
Ibland är det lättare att älska främlingen än att älska sin broder.
Sometimes it's easier to love the stranger than to love your brother.
Och jag kommer inte gå in så mycket mer på det här med att älska världen.
I'm not going to go in too much about loving the world.
Men jag vill bara säga att du kan inte älska människor ute i världen och samtidigt hata din broder eller syster i församlingen.
I just want to say that you can't love people out in the world and at the same time hate someone in the church, your brother or sister in the church.
Världen kommer att lära känna Guds kärlek genom att vi älskar varandra.
The world will know the love of God by us loving each other.
Och om det finns kärlek här,
and if there's love here,
då har vi någonting att bjuda in människor till.
Then we have something to invite people to.
De har en plats där de får bli älskade.
Then they'll have a place where they can be loved.
Inte en plats, det kommer in ytterligare en plats med massa konflikter och liksom strid.
They're not just invited to a place with more conflicts and yeah.
Så också på grund av vårt uppdrag att berätta för världen om Jesus.
And because of our task to tell the world about Jesus.
Så måste vi göra upp med kärleken i församlingen.
We need to deal with love in the church.
Vi måste göra upp med hur vi älskar varandra.
We need to deal with how we love each other.
Det finns Ett kapitel i Bibeln som vi har varit inne lite på.
There's a chapter in the Bible that we've touched on a little bit.
Som brukar kallas för kärlekens kapitel.
It's called the chapter of love.
Det är någon som vet vilken det är.
Does anyone know what
Gunilla.
It is?
Ja, det är mycket kärlek i första Johannes, men första Korinthierbrevet 13.
First Corinthians 13.
Fantastiskt. Första Korinthierbrevet 13 handlar bara om kärlek.
First Corinthians 13 is just about love.
Jag vill lyfta fram några saker i de första verserna.
I want to lift a few things in the first verses up.
Det börjar så här i vers 1.
It starts like this.
Om jag har fått förmågan att tala andra språk, både människors och änglars, men inte visa kärlek, då liknar jag en gonggong eller en skrällande cymbal.
If I speak in the tongues of men or of angels, but I do not have love, I am a resounding gong or a clanging cymbal.
Det vill säga, när vi tar bort kärleken,
so what it says is that when we take love away,
så tar vi bort skönheten.
We take away the beauty.
Det är inte vackert längre.
It's not beautiful anymore.
Kärleken ger skönhet till det vi gör.
Love gives beauty to what we do.
När kärleken är motivet och drivkraften,
when love is the motive and the driving force,
då blir det vackert.
Then it's beautiful.
Vers 2.
Verse 2.
Om jag har fått profetians gåva och känner till alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har en tro som är så stark att jag kan flytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but I do not have love, I am nothing.
Då är jag ingenting.
Then I am nothing.
När vi tar bort kärleken från det vi gör,
when we take love away from what we're doing,
då blir saker meningslösa.
Then things become meaningless.
Kärleken är det som ger mening till det vi gör.
Love gives purpose to what we do.
Vers 3.
Verse 3.
Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.
And if I gave all I possessed to the poor and gave over my body to hardship that I may boast, but I don't have love, I gain nothing.
Om du tar bort kärleken,
if you take love away,
så vinner du ingenting.
You don't win anything.
Du får ingen belöning för det du gör.
There's no reward for what you're doing.
Kärleken gör saker vackra.
Love makes things beautiful.
Kärleken ger mening till saker.
Love makes things meaningful.
Och kärleken gör att det blir belönande.
And love makes it rewarding.
Det är en jättestor skillnad om saker och ting görs med kärlek eller utan kärlek.
There's a big difference if things are done with love or without love.
Jag vet inte vad som händer i ditt hjärta och dina tankar.
I don't know what's happening in your heart and your thoughts.
Men det kanske är så att du känner att du har inte så mycket att komma med till Gud.
But maybe you feel that you don't have so much that you can come with to God.
Du kanske känner dig som den här kvinnan i Lukas 7.
You maybe feel like this woman in Luke 7.
Du känner dig bruten.
You feel broken.
Du känner dig smutsig.
Feel dirty.
Du längtar efter att få visa Gud kärlek.
And you long to show God love.
Men du känner inte att du har någonting att komma med.
But you feel like you don't have anything to come with.
Du kanske känner att du inte får komma till honom.
Maybe you feel that you can't come to him.
På grund av vad du har gjort.
Maybe because of what you've done.
Och till det vill jag bara säga att Jesus vill ta emot dig vid sina fötter.
And to you I just want to say that Jesus wants to receive you at his feet.
Han tar emot din kärlek.
He wants to receive your love.
Han tar emot dina tårar.
He wants to receive your tears.
Han låter dig komma nära.
He wants to let you come close.
Och han blir välsignad och glad av din kärlek.
And he's blessed and glad by your love.
Du kanske finns här som har sett det här med kärlek som en svaghet.
And maybe you're here and you've seen love as a weakness.
Eller så kanske du har stängt ditt hjärta för kärlek för att skydda dig själv.
Or maybe you've closed your heart to love to protect yourself.
Och det har blivit väldigt svårt för dig att ta emot kärlek.
And it has made it very difficult for you to receive love.
Och att visa kärlek.
And show love.
Du liksom känner att, ja, men jag ska klara mig själv.
You maybe feel like, oh, I need to do this by myself.
Och jag tror Gud vill utmana dig idag att bara erkänna att du längtar efter kärlek.
And I think God is challenging you to admit that you long for love.
Att du behöver kärlek.
That you need love.
Och be honom om hjälp att öppna ditt hjärta för kärlek både från Gud och från andra.
And ask him to help you open your heart to love from God but also from others.
Gud, du har sagt om dig själv att du är kärlek.
God, you've said about yourself that you are love.
Jag tackar dig Gud att kärlek inte är. Jag tackar dig Gud för att kärleken är en substans.
I thank you that love is a substance.
Det är inte bara en idé.
It's not just an idea.
Det är någonting som man kan ta på.
It's something that we can grab a hold of.
Det är någonting vi kan få uppleva.
It's something that we can experience.
Det är något vi kan få ge och ta emot.
It's something that we can give and we can receive.
Gud, jag ber att du ska närvara här just nu med din kärlek.
And I pray that God that you would just come here with your love.
Jag ber att du ska läka brustna hjärtan.
That you would heal broken hearts.
Jag ber att vi ska förstå vad kärlek är.
I pray that we would understand what love is.
Att vi ska förstå vem du är.
That we would understand who you are.
Jag ber att du ska lära oss att älska varandra.
I pray that you would teach us to love each other.
Och tackar dig Gud att du alltid tar emot oss.
And I thank you God that you always are willing to receive us.
De olika sätt som vi visar vår kärlek till dig på.
In the different ways that we show our love.
Tack att du alltid tar emot oss.
Thank you that you always receive us.
Amen.
Amen.
Kommer vara inför Gud ett tag med i bön och i lovsång.
We're going to be before God with prayer and worship.
Om du känner att det är någonting som du vill att någon ber för dig om.
If there's something that you want someone to pray with you for,
så har vi folk här framme som jättegärna med att betjäna dig.
There is people up front that would like to serve you.
Om du bara längtar efter att möta Guds kärlek.
If you're just longing to meet the love of God.
Kom fram till förbön. Han vill ge dig sin kärlek.
Come forward for prayer. He wants to give you love.